Alltså du är ju bara taggad på julpynta. Du ser ju bara myset. Det är det enda du har snackat om julpynta hela dagen.
Ja, nej men okej, okej. Nej men alltså fan, nej men jag bara ställer lite sex i julstugan.
Carl Larsson. Som glögg. Sex i julig Carl Larsson stämning. Ska du med och lacka folk? Bara en liten bit.
The chase is better than the catch. Välkommen till Halv borta hos mig.
Hej och välkomna.
Malin Edvardsson
och Frej Larsson sen.
Fy
fan vad nästan. Alltså, nu börjar vi.
Alltså, ja, nu kommer det låta som att jag väntar mycket på dig, men det gjorde jag inte. Jag ville gå ut och dricka kaffe och så föll det sig så bra att du var på ett byråmöte. För att komma på hur man ska lansera en ny kvinnlig duos nya singel i samband med
i samband med konserten. This is highly confidential stuff.
Men i alla fall då, när du var på det här mötet, då tänkte jag så här, alltså jag är en riktig liten jävla njutpäll så här. Nu har jag gjort en morgonrutin. Den här är sjuk. Jag går alltså varje morgon till ett kafferosteri och dricker kaffe där de har vägt kaffebönorna och tar temperatur på vattnet. Och sen så tar jag en viol och lakritspralin.
Det ligger så himla i linje med att du använder engångshyvlar. Riktigt så här, farfars brorsa på landet rutin.
Ja, jag vill att jag ska slava bort en rakapparat varenda gång jag rakar på mig. Och det börjar bli i 100 000 kronors klassen per år att köpa en ny rakhyvel liksom, eller rakapparat var tredje dag. Nej men fan, så gick jag idag till den här liksom underbara kafferosteriet som gör sina hemgjorda praliner på baksidan och bara
violpraliner.
Jo men alltså där slipper man träffa alla de och bara tja. Var du på Time Bar igår eller?
Nej,
alltså,
det kan så, inte göra. Alltså,
och så bara fan, alltså om du inte hade snackat så jävla mycket om hur kul det var på Time Bar igår så kanske du hade hunnit göra en låt. Och fått spela på ett ännu större ställe. Det tänker man inte på när man går på Time Bar varje kväll. Men i alla fall, jag brukar försöka hitta ställen där det är mycket döende gamla människor. Och gärna sådana barnhospice där man bara kan titta in i ögonen på ett döende barn. Och den vill inte veta någonting om dig överhuvudtaget. Om dina Time Bar-äventyr. Men dit gick jag in idag. Och satte mig på min vanliga plats. Vem tror du sitter mitt emot mig då? Där sitter Jonas Gardell. Och jag såg inte att det var han. Liksom, han sitter där med en, liksom, med en annan man. En invalid man i en rullstol. Och det som antas var dennes skötare. Då. Mm. Jag vet inte om man säger skötare. Jag är jättedålig på terminologi om handikappade. Och sådär. Ja, men okej. Okay,
hjälpare.
Hans hjälpare kanske. Mm. Ja, men hans hjälpperson. Liksom. Mm. Så jag sätter mig där. Och alltså jag vid det här laget i mitt liv så skiter jag faktiskt om Jonas Gardell sitter. Alltså det är inte så att jag börjar så här bara okej, nu lägger jag allt mitt åt sidan och lyssnar på vad Jonas Gardell har att säga. Då hade jag ju såklart lyssnat på hans podcast eller ja men vad fan ja. Eller läst hans, i och för sig hans bok ligger ju faktiskt här ja. På bordet. Så det kanske jag kommer att läsa, men i alla fall så där de pratade om lite högt på det här kaféet var så liksom... Nej, men alltså jag bara drogs ifrån mitt eget till Jonas och den här mannen. Okay.
Just det här specifika samtalsämnet var något...
Jag tänkte att jag skulle försöka återberätta det lite. Men reservation för att allt är totalt skitsnack men till 97% säkert inte. Okej, jag ska försöka.
Men du var ju väldigt, väldigt, väldigt uppspelt precis när det här hände. Jo, så men... att det var, alltså, och så där är du ju inte om det inte har hänt.
Nej, men, okej, jag är 100% säker på att det jag nu ska gestalta har träffat mina trumhinnor. Mm. Sen så vet jag ju att när det här, när shit väl hits the fan, när Jonas och hans kanske då invalida kompis eller invalida kollega.
Business partner, ja, men, ska vi säga. För det var...
Business partner. Mm. När de hör det här, då kommer ju de liksom och bara, fuck, vi har pratat lite för högt på ett café om sexköp med 17-åringar, om typ invalidbidrag som kanske har gått lite fel, om typ så här, när Jonas, ja men typ så.
För de satt ju där på precis samma ställe som du och tänkte, här är det bara döda människor. Den här hospice-stämningen med violpraliner är precis det vi behöver för att kunna prata om det här ostört. Ja. Men där satt du, här, i där, din lilla huvud.
Där satt jag endast en halvtimme innan jag skulle spela in en ny podd och bara, vad ska jag snacka om idag? Det som fångar mitt intresse, det är att Jonas säger så här bara, ja men alltså, köpa sex av barn i Kambodja, bla 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 bla. Och då börjar jag liksom, fan, ja men jag har varit sjukt mycket i Kambodja och liksom så här, sett en del grejer som jag bara, jag reagerar så starkt i magen när det kom en fullvuxen man, eller inte fullvuxen, bodybuilder med intatuerade änglavingar och håller en liten flicka i handen, liksom en ung flicka, för att inte låta mitt rasistiska svenne jag ta överhand. Så måste jag i första hand, innan den där killen är skyldig till sexköp bortom allt rimligt tvivel, så måste ju jag naturligtvis göra allt i mitt huvud för att inte döma honom. Alltså jag måste ha någon inre liten domstol i huvudet. Ja. Så mina tankar går så här, det där är förmodligen hans adoptivdotter. Det är det jag måste tänka, för att jag måste ändå på något sätt, även om när jag generaliserar i mitt huvud inte tror att det var så, så måste jag för min egen sanity och för att inte typ kanske... Hur skulle du angripa det problemet om du hade sett det?
Ja, men jag har varit med om det här i Nepal. Eller en liknande liksom. Fast det var en snubbe typ, ja men lite äldre än jag tror jag. Och som hängde med typ 3 stycken yngre killar. Han hjälpte dem med så här bidrag till deras fotboll och sådär. Lite grann. Men de hängde väldigt mycket typ, och det var så jävla konstigt. Och sen så såg jag dem flera dagar i rad liksom. Och jag försökte i flera dagar i rad få ihop det till någon solskenshistoria typ. Ja. Men det blev bara muggigare och muggigare.
Mm. Var det vid något tillfälle då du bara, hej, hur känner ni varandra?
Ja.
Okej, du la den. Ja. Men ni bodde på samma ställe, så ni kanske hade lite...
Bodde på samma berg typ.
Okej, så det var inte lite så att... längre interaktions... Du såg den mer än en gång. Liksom.
Ja, jag såg framförallt... Eller jag frågade inte honom, jag frågade dem. För att de ungarna kom och hängde med mig typ också. Ja. Men då tänkte jag så här först att, ja men eftersom att, på samma sätt som de kommer och hänger med mig liksom och bara, hej, vad är du? La 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 la. Så har de kommit och hängt med honom. Men sen så såg jag liksom hur det var lite mer han som hade kontroll över hela situationen, och typ att det var mer att han typ var där med dem. Det var fett weird. Jag vet inte, det går inte riktigt av. Men
så att säga fotbollsläger inom situationstecken, ja, på en bergstopp. Exakt. I Nepal.
Fotbollsläger med happy ending typ.
Ja, okej. Men vadå, lyckades du gå till botten med det?
Nej, jag lyckades inte gå till botten med något eller liksom konfrontera någon med något riktigt, utan det var bara att de fanns där i samma område samtidigt liksom. Ja. Och det var svårt att ta på det liksom. Ja. Och sen så var det dags att dra.
De där magkänslorna drabbar en jävligt ofta.
Ja.
Alltså att man bara hör någonting som är så här, fuck, det här spelar inte riktigt med så som jag är uppfostrad eller inlärd eller vad fan man ska säga liksom. Och det var i alla fall en sån diskussion som inte riktigt spelade med, alltså, men det var någonting som liksom inte, någon kugge som inte riktigt gick i julen. Det var lite nyckelord som bara så här. Och sen började de prata om pengar, Jonas och den här unga killen. Mm. Eller jag vet inte om han var ung, fan, nu är jag bara funkofobisk igen. Han
kanske yngre
bara,
än Jonas?
Han var yngre än Jonas.
Kanske lika gammal som oss?
Lite äldre skulle jag kanske, sådär. Men i alla fall, de satt och pratade om bidrag fram och tillbaka. Det pratades någonting om typ så här, ja men de sköt in 100 lax, då går jag in med 50 lax. Och har du fått de där 5000 som jag skickade till dig och blablabla? Ja, men det är jättebra. Så det var liksom någon stiftelse av något slag som jag inte riktigt får ihop. Liksom så här.
Ekonomisk förening, ja, business.
Och sen börjar de liksom prata om själva då det här, ja men pudens kärna, eller vad man ska säga.
Ja.
Som var att den här invalida killen hade... Det som framgick av diskussionen var att han hade köpt sex på något sätt.
Ja.
Och att det hade kommit fram. Verkade det som. Ja. För att Jonas sa så här, varför skriver du inte om dig själv då?
Ja.
Och då sa han, ja det är en bra fråga.
Så av det kan man uttyda att den här invalida killen också är journalist eller på något sätt har en förmåga att återberätta historier.
Journalist.
Liksom.
Jag hörde åldern 17 år nämnas i samtalet.
Och det var inte Jonas eller den invalida killen som var 17 år. Utan
nej, det var nog rimligtvis den som sexet köptes av kanske då. Och sen så, alltså det var massa grejer. Jag kan komma på mer liksom mer små twistar, för det här pågick ju rätt länge. Jag satt ju där fan i en halvtimme. Jag har ju filmat lite liksom. Fan, vi kan lyssna på. Alltså, de pratade jävligt högt. Vi ska kolla om ljudet hör så här. Ja, men jag har skickat bilden till dig i alla fall när Jonas sitter med den här handen. Nej, det är inte superbra ljud på den här inspelningen.
Nej, det är mycket, mycket knastrande.
Men sen så gick Jonas och han sa så här, men ska du inte skriva en grej själv? Det blir mycket bättre impact om du... Så det var väl kanske det att Jonas på något sätt skulle skriva...
Och återberätta den här historien
kanske,
på något sätt.
Kanske.
Undrar vem, då har den här... Vem har kontaktat vem, tror du?
Det verkar som att de har någon... alltså väldigt spekulativt. Mm. Men det verkar som att de har något kontakt med varandra anbelangande någon bidrag kanske. Att kanske Jonas ger någon bistånd till någon organisation som han representerar eller någonting sånt där.
Okej. Det är inte så att bara någon har fått loss ett kulturbidrag och nu måste de hitta content. och en handikappad pedofil är... Ja, stark nog.
Jag skulle kanske vila lite om att kalla honom för handikappad pedofil.
Ja, för att det är man inte.
Alltså, jag
i Sverige ingen, så är det ju inte sådär. Nej.
Alltså vadå? Det var enda jävla... Eller, okay.
Det är bara i USA som gränsen går så här. Ah, du kan vara pedofil typ om du liksom om du är två dagar äldre än den du ligger med och man bara liksom är på fel sida om strecket så är man typ pedofil.
Men okej, vi googlar här nu. Vi gör en sån här liten, vi låtsas att vi är i en podcast där vi har någon som googlar skit åt oss. Vad heter det? Åldersgräns för sex.
Byxmyndighet Thailand.
Okej, vänta. Åldersgräns sex.
En googling man inte vill ha på sitt cashierminne.
Åldersgräns 6 Thailand. Fan, det är så riktigt sunkig googling. Vi ska se. Sexuell myndighetsålder där.
Ja.
Jävligt intressant. Alltså. Albanien 14, Algeriet 16, Armenien 16, Australien. Fuck, det här var intressant.
I Sverige är det väl 15 eller fortfarande?
Jag vet. Kambodja 16. Men det var Kambodja de snackade om. Så 16 är gränsen där.
Ja. Så då är strängare alltså... än Sverige ska tilläggas. Mm.
Så då är han ju inte, då skulle man ju
då
inte
är det
säga att han är,
han är inte pedofil, förlåt. Okej, det här är inte vårat ämne.
Nej, det här är inte... Alltså, du vet, det här är såna urban legends som har gått i epakretsar sen liksom sen 70-talet. Om killen är över 20, då får han inte... Alltså, du vet.
Ja, exakt.
Varenda jävla lallare har en egen idé om vad det där är.
Vi behöver inte odla en ny.
Nej, vi behöver inte odla en ny. Men okej, han har köpt sex av en sexarbetare och han är funktionshindrad. Och han har gjort det i
Kambodja
då. Eller Thailand eller vad.
Och nu har Jonas Gardell ett intresse av det här på något sätt.
Ja, men alltså tydligen så har han ju ett intresse av det här på något sätt. Efter Jonas hade gått, det här är jävligt sjukt, så sa han så här, alltså, jag har ju aldrig hävdat någon gång att jag är oskyldig.
Efter Jonas hade gått.
Ja, efter att Jonas hade gått.
Men det här sa han alltså till någon han satt bredvid. Ja, han sa det inte direkt ut till Jonas.
Nej. Men där började jag liksom så här bara, vad är mitt jävla problem liksom?
Mm. Alltså fast så med fort, den här grejen.
Nej, men så fort man känner den där magkänslan bara, nej fy fan alltså. Och det har med typ så här, och det har med njutningsfulla grejer som knark eller sex att göra. Nu liksom är ju det här jättekomplext eftersom det är en ung person,
ja.
Eftersom det är ett sexköp och eftersom det är ett land där, som inte jag är, alltså jag, hela min magkänsla blir lite jobbigare också när det är ett fattigare land.
Exakt. Liksom,
för att det är större chans att någon är i en beroende ställning. Ja. Liksom. Men man ska ju på samma sätt som den där killen som gick med ett barn på stranden, inte alltid förutsätta att alla är offer hela jävla tiden. Liksom.
Nej.
Men även om generellt sett så är det större chans att det är det kanske någonstans där det inte finns lika mycket. För att inte säga, vad fan, Lilja Forever och hela jävla Kapten Klänning och hela den där grejen. Det,
ja, alltså.
Det känns ju rätt konstant liksom, de här sjuka jävlarna som bara vill hitta typ, ja men som vill hitta liksom bara en sån kopplerybrud från Lettland som är för ung bara för att, som är 14 bara, ja, för att det
blir, för att det, utsattheten är det som, ja, man blir riktigt jävla kåt av liksom.
Ja. Det på något sätt så känns väl det som ett lika så här rimligt scenario i ett konstanthet av sjuka jävlar överallt liksom.
Ja.
Och
i det här fallet så tänkte vi, för vi tänkte ju till lite över en falafel precis när det hade hänt.
Ja.
Och då så, eftersom att vi inte har någon statistik att gå på, för vi är inte tillräckligt pålästa inom det här området, och eftersom att vi inte känner tillräckligt många sexarbetare eller handikappade för att liksom ha någon sorts egen empirisk rättvisande studie i det här liksom, så fick vi ju gå till oss själva och tänka typ så här, vad, ja, rimligtvis så finns det två offer i den här historien, för att alltså det skulle ju hemskt att aldrig få ha fysisk närhet. Mm. Alltså det är ju så hemskt så att, så att alltså man säkert skulle kunna ta livet av sig. För, alltså, om man aldrig fick kramas. Mm. Liksom. Och samtidigt som man typ skulle kunna ta livet av sig för att det skulle vara så jävla motbjudande att behöva ha sex med någon som man inte ville ha sex med.
Mm.
Men samtidigt så är det här, det finns pengar emellan, så det är ju inte en våldtäkt som har skett heller.
Nej.
Så att på något sätt där så kom jag under en sekund fram till att det var liksom mer synd om en handikappad människa som måste köpa sex än om den personen som säljer sex.
Ja, men i alla fall i en mer, alltså det är en mer utsatt situation att inte, men att kanske inte kunna tillfredsställa sig själv ens.
Ja.
Alltså att inte ens kunna göra den grejen.
Ja.
Och där uppstår ju den här frågan med, alltså jag vet tusen grejer jag hellre inte gör än att knulla med någon för pengar. Ja. Alltså du vet, jag kan bara börja rabbla upp grej för grej. Nästan hellre så att jag inte, alltså jag vill nästan hellre inte bre mackor åt någon. Alltså du vet så, alltså jag kan, alltså, ja, alltså det beror lite på, ja, vem jag ska brev macka till alltså.
Och nu när vi säger det här så vet ju vi att vi inte är barn i Kambodja. Nu har vi lämnat det. Det här är bara utifrån oss själva. Men det är också samma här. Det är väldigt mycket grejer jag hellre inte skulle göra än att sälja sex.
Det alltså verkligen och det,
brev mackor är inte en av dem.
Nej, jag tänker tillbaka också då. Alltså när man säger bara, okej, fan, hur tänker någon som är 17 då i den här? Och jag kan väl bara förutsätta att 17-åringar är ganska lika. Så man får försöka så här bara,
ja,
vad gjorde jag när jag var 17?
Ja, 17-åringar är så lika. Jag tänkte på det här för någon dag sedan bara. Att typ sen när jag var liten så sa mamma typ så här, jag tror att det var mamma som sa det. Det var någon vuxen som sa så här, ja men kärlek när man är barn, det är inte alls samma sak som kärlek när man är vuxen.
Mm.
Och då kommer jag ihåg, så jag bara, okej, men undrar hur det är då? För jag kommer ihåg att jag var kär i en kille i typ kanske 2 dagar eller någonting sånt på fritids under någon period när jag också gick på ett seglarläger samtidigt. Och den bästa dagen på seglarlägret, det var när man skulle kapsejsa, välta segelbåten och bli blöt. Och jag hade sett fram emot det här i hela seglarlägret. Men sen så samtidigt så hade jag den här 2 dagars flingen med en snubbe på mitt fritids liksom, eller i min klass typ, och jag kommer ihåg att dagen innan så var det jävligt nice att hänga med honom i kuddrummet, inte på något mer weird sätt än att det bara var nice att båda två var i kuddrummet samtidigt, men det var liksom den, ja, det var kärlek liksom. Så att jag bangade kapsejsningsdagen och bara för att hänga med honom i kuddrummet nästa dag också.
Nice.
Och jag kommer ihåg de där orden som jag då hade hört i samband med ungefär det här, att så här, kärlek när man är barn är inte samma sak som kärlek när man är vuxen. Men det var exakt samma sorts starka kärlekskänsla som jag haft när jag är vuxen. Bara det att då, alltså som vuxen tillkommer sex och lite sånt liksom. Men det var precis samma sorts kärlekskänsla. Så när man är 17, då är det ju liksom,
då är man klar.
Ja.
Men för, alltså, det jag tänkte på den grejen. Tänk nu, du vet, hela världen bara så försöker lägga hela världens ansvar på axlarna av en 16-årig tjej. Alltså det är inte så, det är inte en avsugning bakom en container. Nej. Det är hela världen.
Nej, det är hela världen. Det är hela världen. Rädda den nu. Så.
Ja, men exakt.
Gör det du nu.
Så jag bara, alltså, vad fan, vad är rimligheten i att man utsätter en 16-åring då för den pressen, även hon själv vill det.
Ja. Fast fett, alltså ja.
Ja, men jag menar när man sätter det i när man sätter det i kontrast till andra grejer. Alltså tänk nu om Greta Thunberg bara i sin så här miljökamp verkligen blir fett kär i någon sån armenisk miljöaktivist som bara så här, ja men inte skitgammal men 21 år liksom, en sån där Che Guevara liksom rebell som bara blivit
en sån riktigt krigisk.
Ja, men du vet, en sån här bara, ej, jag är beredd att spränga skit för naturen.
Bruden, du och jag, vi delar värderingen. Exactly. Take over this shit.
Exactly. Och, och hon bara, ej, fan baby, vi går. Vi kör. Alltså, fattar du?
Ej, fan baby, vi kör. Greta och Che Guevara.
Då hade ju all, hela hennes kristna aura, hela hennes liksom heliga jungfru Maria, hela hennes kanonisering hade ju avbrutits på en sekund liksom. Det hade ju varit som hon hade abdikerat från sin tron om hon hade liksom nu börjat, nej men alltså om hon hade börjat bete sig som en vuxen i alla lines liksom. Förstår du vad jag menar? Så fan, det är mycket sådana där magkänslor som, så det är mycket tankeexperiment som är jävligt spännande att typ så här, att rulla in i cementblandaren och fatta att allting är så jävla skört.
Ja.
Och att allting är uppbyggt på så sjukt smala konventioner av folks magkänslor. Så.
Många magkänslor.
Ja, och bara, fan, vad händer när Jean d'Arc alltså vill kriga på riktigt liksom, den här gången? Fast det är 2020 liksom, och det är inte, ja, det är inte flera hundra år sedan. Det ska bli fan, det är en jävligt spännande. Men faktum är när vi snackade om den här handikappsgrejen, så jag känner bara en egentligen som jag vet har typ uttalat sig lite i, eller som har funderat mycket på det här, som jag tycker är jävligt vettig. Erik heter han. Och jag bara så här, alltså det är så jävla svårt för mig som vit, fullfungerande man som kan som har många möjligheter att ligga, att sätta mig in i hur det bara är att kanske att kanske inte kunna ha den möjligheten alltid.
Nej, så som så här, du sa, man sitter och väljer och vrakar och bara liksom så kräsen så att man bara, nej, jag ligger inte om det inte känns rätt i hjärtat. Ja, fucking jävla lyx.
Jag ska vara kär, han ska lukta gott, han ska vara en
och 90. Du måste ha samma värderingar.
Nej, lite fula skor tycker jag. Fan, jag är helt allergisk mot fula skor. Så jag frågade honom bara så här, bara få, ja men fan, något sånt jävla perspektiv. Bara, Att jag tänkte prata lite om den här, om sexuella hjälpmedel i form av typ personal och andra hjälpmedel i podden. Alltså bara liksom för invalider. Och så frågar jag honom om hans spontana tankar. Kanske inte så mycket så här studier och sådana grejer, utan bara om hans spontana, alltså han måste ju ha tänkt på det här sjukt mycket.
Mm.
Och då, det skriver han att bara, ska jag säga, nice, kan prata om evighet i detta, vilket man förstår liksom. Jag känner så att alla har rätt till sin egna sexualitet, att utforska den och sin kropp. Jag menar, jag som invalid har samma sexuella drift som ni normater, kuken ingen muskel och så vidare. Men problemet är ju hur man når möjligheten att bejaka sin sexualitet när resten av kroppen inte fungerar. Och i denna fråga är väl Sverige ett kräft land. Precis som med narkotikafrågan släpper vi efter, då vi hellre skam och tabubelägger njutning. Liksom i andra länder är sexualitet en viktig del av motsvarande habilitering, men i Sverige undviker samhället frågan. Man får helt enkelt hoppas att man har en vettig assistent där man hittar lösningar. Skrev detta för massa år sedan. Vi kan länka till den här grejen han har skrivit också när vi släpper avsnittet. Och vi tänkte även med Erik i ett eftersnack.
Vi har inte frågat honom, men det vore så jävla fett. Det där var ett så vettigt svar.
Ja, men jag frågade honom om han kan tänka sig
vara med. Han gör ett,
efter, ja, men han tyckte det verkar ball. Liksom.
Ja, vad fett.
Så antingen får vi köra till honom eller om han kan komma till Stockholm. Mm. Men vad fan, vi kan ju ta en liten roadtrip.
Mm, en Eriksgata.
En Eriksgata till Erik. Fy fan vad ball. Det tycker jag absolut att vi ska göra. Nej, men för fan, för det är ju jävligt intressant hur nu du och jag under sen vi började sända den här podden har ändrat magkänslan av jävligt många människor från att bara nej till att polisen bara så attackerar våra spelningar och oss som personer och våra raves och allting till att polisen i princip fattar att de har förlorat och sitter och säger så här. Alltså, vi trodde ju att det var farligt med narkotika. Att det är deras ståndpunkt nu, liksom.
Ja.
Så rimligtvis, det vi skulle kunna, liksom, så skulle man ju kunna, alltså, diffigera de här magkänslorna i väldigt många ämnen som är jävligt tabubelagda.
Ja, liksom. Verkligen, alltså.
Alltså, det är...
Och nu råkar ju vi vara ganska bra på knarkämnet.
Ja.
Sen så är vi ju sämre på massa olika ämnen.
Ja, men, nej, men alltså fan, jag måste väl säga...
Kul att
alltså,
lyssna på någon annan prata.
Jag är inte liksom... Alltså jag har varit lite för lat kanske för att kunna se mig själv som någon sorts expert överhuvudtaget på liksom sex med så många... olika som möjligt för att liksom och då har jag väl, alltså jag är ändå en halv rikstäckande tabell liksom, ja. Att jag har legat med både killar och tjejer och från överallt och hit och
i hela landet.
Ja,
i hela ditt liv.
På hela jorden, alla kontinenter. Nej, men sådär, så har jag ändå inte liksom, jag är ändå inte så här när det bara, fan, syra verkar jävligt. Oh, det tar emot, fan, det kan öppna dörrar i hjärnan som man aldrig kan stänga igen.
Det var min
så här försvar mot att inte ta syra de första 10 åren av mitt pundande liksom. Och nu fattar jag att bara, fan, de där dörrarna var anledningen att vi sitter här och anledningen till jävligt många positiva saker i mitt liv liksom, och inte så många negativa saker överhuvudtaget, utan snarare kanske rensade bort en hel del negativa grejer.
Ja.
Så borde det ju rimligtvis gå att göra samma sak med sex liksom.
Absolut. Och det där försökte jag ju prata om i förra avsnittet.
Ja, jo, vet,
men det gick inget bra för att jag glömde hela poängen till varför jag skulle ta mig an det här. Så det lät som att jag skulle bara köpa sex för njutning. Och sen så var det inget mer med det. Så jag var tvungen att klippa bort det från förra podden.
Vad sjukt du är. Men fan, jag tänkte att jag...
Nej, jag klippte bort det.
Fan,
ja, men, ja, men det, men det fan, gick inte. Så vi får ta det den här gången istället.
Ja.
Men för att vi pratade ju om att utmana oss själva lite grann. Liksom, på alla möjliga olika sätt. För att vi är så himla bra på att utmana oss själva när det kommer till våra psyken och genom olika liksom, psykedeliska droger eller spännande händelser, så här, wow, 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 wow. Skitlätt för oss att sitta och predika det, för det håller vi på med hela tiden och bara farten. Men alltså så som man verkligen kliver utanför sin comfort zone och gör någonting som man inte själv trivs med liksom. Mm, ja. Av massa olika anledningar. Och alltså jag tycker ju att det har varit så jävla mycket tjat om typ sex och sexualitet och alltså på ett så tråkigt sätt liksom.
Verkligen.
Alltså under hela min uppväxt, även om det har varit skitbra för liksom samhället och för massa människor och för massa brudar så här, kvinnans sexuella frigörelse och prata lättare om det och bla bla bla, så tycker jag snarare, eller i mitt huvud så har det ofta varit så här att det bara att det läggs massa krav på att allt ska handla om sex och att tjejer ska tänka så himla mycket på sex hela tiden. Mm. Bara för att alltså i försöket att utjämna det här så här, killar tänker på sex hela tiden. Ja, tjejer tänker ju faktiskt också på sex hela tiden. Och så när man säger så här som tjej, man bara, nej men jag tänker inte på sex hela tiden. Så bara, jo det gör du visst det, för du är tjej och tjejer tänker också alltid på sex. Bara, jag tänker inte på sex, bara käften, jag vill bara knarka och festa och vara med mina kompisar.
Liksom. Om det leder till sex, då vill jag vara sexualkunskapslärare. Nej men alltså fan, alltså det är bara Bats dagbok som har satt den psykosen i killars huvud. Bara, killar tänker på sex hela tiden. Ja. Och så bara så här, shit, fuck, jag är nog helt jävla bög. För jag tänker på synd.
Ja, nu vill jag gå hem till min synd.
Alltså du vet. Men sen så satte de den psykosen i och det är säkert skitmånga kuk. Alltså jag hade några, typ den första kuken jag sög liksom, han tänkte ju garanterat på sex. Han hade ju fan funderat ut hur jag skulle suga hans kuk. Ja. Och när jag bara, nu är det din tur, så skulle han bara, nej men alltså det går bara in åt ett håll liksom. Om det går runt i rundgång, det kan bli farligt alltså.
Va?
Det är helt
nej,
sant.
Vad sjukt.
Ja, visst.
Så han, du liksom, bara, men jag sög ju din kus.
Ja, visst. Så hade han funderat ut redan hur han skulle säga för att han inte sa. Så liksom, det finns ju garanterat små sjuka jävlar som tänker på sex
hela tiden. Ja. Ja, men behöver inte vara så. Och då, så därför har jag liksom så här, bara lagt det ganska mycket åt sidan liksom. Eller liksom så mycket, om man nu jämför, om man pratar om att balansera chakran etc. Så har jag ju tänkt jävligt mycket mer på liksom parallella universum än jag har tänkt på liksom min fitta. Och då så har ju jag en av mina absolut bästa polare och också största förebilder inom att så här, tänka utanför sin egen comfort zone och bara köra på och köra sitt eget race och bara våga vara så jävla mycket sig själv som man bara kan liksom. Hon heter Maxine Björk, as tung. Och hon har gått och blivit lite så tantra-guru på senare år. Och sex är hennes största hobby. Hon kan allt om sex liksom. Och då så hade hon skrev något så här inlägg typ om att om någonting som heter yoni-massage som hon rekommenderar. Och det är alltså det är en regelrätt fit-massage. Och det visar sig alltså att man kan komma på 7 olika sätt med sin fitta.
Okay.
Till exempel genom att massera livmoderhalstappen. Det här är liksom anledningen till att man ska göra en yoni-massage. Det är liksom inte framförallt för att man ska kunna komma på alla de här olika sätten, utan det är för att precis som vilken del av kroppen som helst så sitter det liksom, ja men om man aldrig har fått en nackmassage förut så kanske man är lite stel i nacken. Har man aldrig liksom stretchat sina skulderblad så kan det vara läge att göra det typ. Och sen så är det då enligt den här tantra-traditionen så att väldigt mycket av så här, trauman sätter sig i liksom, ja, i väggarna där. Slidväggarna. Fan, det här blir så himla NO-lektion.
Ja, men vad fan, det är någon jävla, det är någon sån där jävla NO-lärare som har kommit på alla de här namnen.
Ja, exakt.
Hade jag kommit på dem, de hade haft så jävla mycket
flash. Det hade inte hetat slidvägg.
Power King-väggen.
Så jag ska få min Power King-vägg masserad av någon av
amerikanska läkemedelsindustrin. Bara så här. You have enough electrolytes in your pussy?
Enough electrolytes in your pussy. Ja, men, och när jag läste om det här på hennes blogg, jag bara, alltså det här är det sista jag skulle göra. Alltså längre ifrån än vad jag är sugen på att göra. Alltså längre ifrån kommer man inte än just den här grejen. Och därför tänkte jag så här, vad är jag för jävla pussy ass bitch motherfucker som inte då gör det här? Mm. Alltså för jag bara, ew! Ew, var min spontana reaktion. Alltså jag bara,
det är exakt och mådde dåligt. Man ska göra.
Och då måste man göra det. Så nu ska jag göra det här. Fy och fan, det kommer tydligen göra ont också. Så det här är nästa läxa på att kliva utanför sin comfort zone.
Okej, okay, okej. Okay.
Och sen så kommer jag ju obviously göra en utvärdering av det här också. Mm. I podden.
Men fan vad spännande.
Det är dyrt också, så gå in på vår Patreon, för jag behöver 2500 spänn till en fittmassage.
Jag försöker med hjälp av mitt undre världenssinne komma på vad ett ligg kostar.
Ja.
Jag tror det kostar typ 2 och 5.
Ja.
Det var någon,
jag
det
tänker
var någon
att man får en avsugning för mellan 500 och 1500 spänn.
Det låter rimligt.
Eller hur?
Det är nog ungefär vad jag hade. Det är nog min nedre och min övre gräns. Ja. Tror jag. Fan vad sjukt. Vad höga priser. Det var lika höga priser som jag. Fast nu är det bara spekulativa priser.
Ja, alltså det är typ som mina konsulttimmar som varumärkesstrateg.
Ja, fan det är ändå. Alltså fan.
Sällan nere på 500, men du vet, ja.
Men alltså okej, tänk så här. Alltså det jobbiga med allting runt omkring är ju bara den där Torsten Flink-lägenheten liksom ute i... Var längst ut liksom i Hagen, var långt ut som fan i Solna, något industriområde. Det är så lite skitigt, dessa sperma från en annan kund. Det är bara
ja, men
jobbigt.
Det känns liksom osäkert som fan. Man vet ju aldrig. Alltså, det kanske är någon skitsnäll, men det kan ju vara någon helt vidrig person som bara vill spöa på en.
Ja, men jag menar, tänk då om man har mysig en liten julstuga. Jag tänker mig som Carl Larsson-mys. Liksom. Mm. Lite tända ljus, det är lite nice. Liksom, det är lite... Ja, men vad fan vet jag. Man har snackat lite i telefon, gjort någon liksom, liten halvpsykoutvärdering. Så, ja men fan, ja. Det verkar ändå vara en jävligt slapp jävel liksom. Det här kan bli sjukt. Det här kan bli en sjukt soft dygn.
Ja.
Så det här kommer nog bli bra. Och sen så bara hela tiden så är den medveten om att man har en laddad pistol på hatthyllan liksom.
Ja.
Alltså det får man ju ha liksom. Alltså det är, man får inte vara dum i huvudet.
Nej.
Men fan, alltså jag tror myten om den fan, jag ska inte försöka här nu på ett en timmes avsnitt slå hål om myten och den lyckliga oron. Men fan, jag ser ändå på de här tekniska lösningarna i dagens samhälle. Man fan, med pistol och internet. Och...
Alltså, du är ju bara taggad på julpynta. Du ser ju bara myset. Det är det enda du har snackat om, julpynta hela dagen.
Ja, nej, men okej. Nej, men alltså fan, jag menar bara ställa lite sex i julstugan.
Carl Larsson, sexig julig Carl Larsson stämning. Den lyckliga horan.
Alltså. Ja, nej, men alltså, man får ju ändå försöka se det i sådana folkhemsbilder.
Absolut.
Endast tomten är naken. Man får ju ändå försöka lägga in det i... Man får ändå försöka lägga in det i det rådande svenska julmyset. Liksom, för att få originalsvensson att fatta vad det är jag pratar om. Liksom. När man inte är i sexindustrin så finns det säkert så jävla många alltså, aspekter av att man är en privilegierad liten jävla horunge som ens har någonstans att bo. Liksom.
Ja, ja.
Men jag bara, om man försöker bortse från de sociala skikten av misär, ja. Alltså bara försöker utgå med från där man själv är nu och ja. Inte på något sätt försöka tala för alla sexarbetare, utan bara så här, om jag skulle varit en skötare nu, ja. Till en handikappad till exempel, så skulle jag nog inte haft det, men jag kan inte säga det för jag har aldrig testat. Jag skulle nog inte ha några problem att runka av en liksom, om det alltså lika lite som att massera någon.
Nej, så är det verkligen alltså. Så, alltså man har ju mercyfuckat folk som man har haft
oj.
Sympati för. Alltså,
och speciellt om man får ta en liten drink innan kan det bli rätt trevligt.
Ja. Absolut.
Alltså
inte längre, för nu är jag inte så empatisk längre.
Nej.
Kanske.
Nej, kanske.
Men back in the days.
Ja. Men kanske en lite danskare inställning bara överlag till hela det här.
Mm.
Alltså för jag fan, men jag har sett, alltså fan, jag hoppas inte att det här är ett fabricerat minne, jag tror inte det.
Ja.
Men på danska ålderdomshem så får de typ så dricka lite sprit, och jag har sett någon sån dansk dokumentär om någon personlig, alltså en strippa dit så här, folk i rullstol gick liksom. Men det verkade, ja, vara ganska kul.
Ja, men alltså, ja, men verkade, på alltså, riktigt, har man liksom, alltså, har man fått kolla på stripper hela sitt liv, om man är uppvuxen i den, i en sån tid och i en sån kultur, och sen så helt plötsligt bara för att man blir gammal så är det någon som bara nej, typ, för att man inte kan ta sig dit längre liksom. Ska man inte bara få fortsätta?
Ja, nej,
kolla på
fan,
stripper tills man dör.
Och framförallt så är det ju så, om man är rädd för det här att liksom att råka ut för ett psyko som ska binda fast en vid en stol och liksom våldta en. Så alltså, fattar du ändå ball. Alltså, det kommer fem bara sköna, bara garvande, halvpackade handikappslirar liksom.
Uh-huh.
Och bara vill ha lite bra fest. Alltså vad fan, verkligen. Inga som helst betänkligheter.
Nej.
Överhuvudtaget.
Nej, jag unnar alla så mycket sex de bara har råd med, tänkte jag säga. Nej, alltså jag menar inte så, men jag menar liksom, ja. Jag unnar alla så mycket. Jo, det är det jag menar.
Jo, det är det. Men alltså, allt det här baserades ju i att jag hade ett samtal mellan Jonas Gardell och en invalid man, eller en handikappad man. Om ni hör det här då, alltså jag har bara lagt ihop två och två, men det här kommer ju snart att komma ut i tidningen. Någon av er kommer att skriva en story om vad som har hänt och allting sånt. Och någon kommer säkert dundra lite mot oss och säga så, men hur fan kunde ni dra på sådana höga växlar? Det kan man väl kontra lite, hur fan kunde ni vara så jävla korkade så ni sitter på ett café och pratar om det här svinhögt? Liksom. Kan man ju då också fråga sig. Det är klart att jag blir nyfiken. Och det är klart att men jag tror att det bästa, kanske det bästa forumet hade varit om vi hade snackat om det i den här podden. Och kanske hade haft med då en, ja men kanske hade haft med er i eftersnacket tillsammans med, det hade varit kul.
Fan,
att ha med
det var
Erik skit också i den.
Alltså.
Det hade varit kul att ha med Erik också i den, för att han har tänkt mycket på de här grejerna och läst mycket. Och vi var kompis med en kille i Ronneby vars muskler förtvinade långsamt. När vi började hänga så var han helt normal. Men det gick rätt snabbt liksom. Under de åren vi kände varandra. Och han var tvärnice, jag gillade honom som fan liksom. Han var med överallt. Men när vår gemensamma kompis som vi båda känner och träffade i helgen i Malmö var skötare för honom, då åkte de ner till Danmark och gick på horhus liksom, tillsammans med honom. Om alla fick betalt, det är inte några sura minnen någonstans ifrån, så är jag liksom mer än okej med det. Alltså du vet, han bara höll på att fina in i sin kropp och han ville göra den grejen liksom. Alltså du vet, gaggan fucking terat. Inget snack om saken.
Nej, alltså jag har absolut ingenting att...
Men sen kommer vi till den här grejen bara, men kör på dig själv då, Fred. Alltså det hade jag ju aldrig kunnat göra.
Nej.
Alltså det, jag hade ju aldrig kunnat...
Nej.
Vad är jag? Varför kan jag sitta så här och bara, ja men det är okej om alla... Och sen så när det väl kommer till gritan så bara, hade jag aldrig gjort det själv.
Nej.
Det är så jävla sitta på en hög. Jag kan sälja, kan jag göra, och ha sålt.
Ja.
Men att köpa det där, det, jag kan aldrig säga att det hade varit, för fan, alltså bara jag, och det är inte en sån comfort zone som jag kan, det är ingen massage. Det är bara knulla en hora för pengar.
For pleasure liksom. Mm. Men ja, och då tänker jag så här, jag skulle aldrig heller göra det, obviously. Men sen så, vad är det som säger att min gräns för hur jag vill liksom... Ja, för att det är ju en form av personlig njutning, alltså för min del, att få komma åt personlig utveckling på det sättet liksom. Bara för att det råkar vara min porr. att hålla på och expanda mig själv in i liksom massa olika skrymslen och vrår av universum på det där sättet.
Också.
Ja, men och genom liksom och så här, aktivera massa olika chakran hit och dit liksom. Mm. Någon annan har liksom bara regelrätt sex som sin melodi, som sin porr liksom.
Ja.
Alltså, nu vet ju jag att den här personen som har övat på att utföra sån här fitmassage är jättestolt över sitt yrke och är liksom superskicklig.
Mm.
Men det är också käft av mig att säga att det är mer ädelt än
den ädlaste formen av prostitution.
Jag fattar ju också obviously liksom baksidorna med sexhandel, men jag menar, om man bara tittar på ett fall och så ett fall, så ja, principiellt så vad fan. Fan vad skönt att du aldrig har behövt göra det. Fan vad skönt att du alltid har varit populär nog och välfungerande nog och typ inte dysfunktionell i hjärnan på det sättet som gör att du går igång på en sån sak. Liksom.
Men okej, då där har du ju svaret på hela frågan. Att det jag inte, alltså jag ska inte vara stolt över det, utan jag ska vara lycklig över det. Bara.
Tacksam.
Ja, jag ska vara tacksam över att jag inte har behövt köpa sex.
Ja.
Då måste jag genast göra om den här stoltheten till tacksamhet över att jag inte har behövt köpa sex.
Fast man, det är väl okej att vara stolt över sina fördelar som man har som människa. Alltså, man är ju stolt över sina bästa personlighetsdrag, även om man också är tacksam för dem.
Jo.
Man behöver inte vara mallig.
Nej, okay. Jag är mallig över att jag aldrig har köpt sex. Nej, men okej. Okay. Jag är lite tacksam över att jag inte behövt köpa sex och stolt över att jag är fullt... Men det är ju också bara så här, jag är stolt över att jag är inte invalid.
Stolt svensk fjällskivling över att du inte är invalid.
Jag är stolt svensk som inte har köpt sex. Alltså. En av de få stolta svenskarna som inte har köpt sex i Thailand.
Kom och se
en stolt svensk som inte har köpt sex i Thailand. Nu på Kiviks marknad, 150 kronor. Kom in.
Ska det tilläggas att han har varit i Thailand, men han har ändå aldrig köpt sex i Thailand. Men alltså, okej, nu ska vi inte hänga ut den där personen, men det är ju en intressant aspekt. Alltså, det var ju en känd svensk man som sa till dig, vi kan klippa bort det här sen om du inte vill att Jens börjar på den här historien. Mm. Men det var ju en känd svensk man som sa, som liksom ville visa att han var lite down with the kids och down with the cool rap scene liksom. Som kom och bara, har ni testat Thai liksom?
Och det var inte thai-mat kom fram sen när vi hade blivit lite fullare, utan han menade alltså, han sa så här, har du unnat dig en thai någon gång? Så det är liksom lite så här som trattkantarell på hösten för honom liksom.
Och han kom ju och sa det till dig liksom för att han kände att så här, fan, ni är ju crazy kids, ni knarkar ju och är de ballaste av de ballaste liksom. Och jag har faktiskt också varit på den balla sidan en gång. Så då tänkte, alltså i hans liksom osofistikerade, outvecklade hjärna så var ju det samma sida av ballheten. Att den gränsen var liksom samma sak som att knarka och festa på ett kul sätt var att köpa horor.
Darkroomet på Berghain, ett horhus i Pattaya. Vad går skillnaden? Vad går gränsen?
Det är så grovt. Och där så fattar ju jag till exempel att det finns en stolthet hos dig. Mm. Att du inte att du kan se skillnaden mellan knark och horor.
Mm.
Det är många som inte kan det. Nu när jag ska köpa sex då, så tänkte ju du gå utanför din comfort zone också. Har du funderat någonting på vad det skulle innebära?
Nej, fan, alltså jag, till exempel så tycker jag det är ganska mycket att gå utanför min comfort zone. Jag menar, att inte vara helt fucked när jag spelar liksom. Som i helgen typ. Att typ göra en nästan nykter show liksom. Och ställa mig framför alla de där jävla människorna och bara Ja, men bara lägga den liksom. När jag aldrig har gjort det innan.
Mm.
Det är liksom... Ja, men det var...
Okej, det är superfett. Så du menar att du redan har uppfyllt det?
Nej, men jag menar... Jag försöker liksom lite så här...
För det håller jag verkligen med om. Nej, men om jag ska
liksom gå igenom mina comfort zones då. Så kanske jag måste gå... rätt långt ut i gränsland. Alltså det kanske är mer till så här normala grejer som är min comfort zone. Och det, alltså jag behöver inte, alltså det är väl typ att hänga med ett barn som är utanför min comfort zone.
Ja,
att vara
det.
Med ett barn en
umgås
dag.
Med ett barn och ett djur.
Ja, nej, men fan djur. Alltså du vet, jag förstår fortfarande inte anledningen till varför man ska hänga med djur. Alltså så här, det är fortfarande ingen som har förklarat det för mig på ett sätt. Men om man gullig ögon.
Mm.
Och bara, nej men finns på internet, bror. Så det är väl typ såna grejer.
Mm.
Som att åka tunnelbanan till exempel. men som att åka tunnelbanan till exempel. Jag vet inte, men jag ska komma på något bra. Som jag ska göra för att gå utanför min comfort zone. Jag har förresten jag har bestämt mig för att jag ska spela den 14 december i Stockholm. Och då så ska vi vara jättemånga tusen personer. Och då tänkte jag försöka ha dark rooms för första gången i ett liksom... Ja, men på det sättet som dark room är tänkt liksom. Och inte i någon industri, inte i någon smutsig industrilokal, utan... Försöka ha värdar och värdinnor som kan få det att funka för alltså att ta in det i en ny underhållningsform. Så fan, en riktig jävla bordello den 14 december med hela hjärtat av Sveriges trädgård i en liten mysig bordell bara 5 minuter från stans centrum.
Det kommer bli väldigt, väldigt, väldigt kul.
Det känns som när jag varit i ett darkroom typ första gången. Det ser jätteannorlunda ut darkrooms på olika ställen i världen. Såklart på olika klubbar och olika nivåer. Så här, men i Mexiko liksom. Alltså, det är helt annorlunda än ett tysk darkroom. Alltså det är bara... Ja, det liksom det är ingen, det har inte kommit en tysk shaman och bara okay, this is how you do it, utan det är bara de bara fått fundera ut själva, bara här ett litet mörkt rum som vi kan knulla i. Så det är liksom så är ingen aning om liksom hur ett svensk dark room, alltså ingen kanske vet exakt hur man ska bete sig, vad som händer där inne.
Ja, Technobastun hade ju riktiga dark rooms.
Jo, men fan, alltså jag... Ja, fan, jo, garanterat. De hade verkligen riktiga darkrooms. Men Berghain är liksom ett aktiebolag. Förstår du? Alltså en del av etablissemanget. Typ.
Ja.
Och det är en accepterad del av hela klubbscenen i Berlin.
Ja.
Att ha det liksom. Så är det inte riktigt än här.
Absolut.
Alla som är
inte.
I darkroomet på Technobastun har varit på Berghain. Det är därför de,
ja.
Eller i alla fall majoriteten har det. Alltså tänk liksom... När
amatör...
Ja, men tänk när trap-publiken bara ska gå in i darkroom första gången. Eller typ så minimal... Bara rave-publiken, vars smutsigaste upplevelse i livet är en avsugning bakom en container.
Ja.
Såna där grejer tycker jag är väldigt spännande.
Mm.
Och det är nog lite utanför min comfort zone. För jag kom på det när jag berättade det.
Ah.
För vi måste ha dark rooms för att det är bara, vi måste bara ha det. Vi har fan sagt att vi ska ha det för alltid nu.
Ah.
Edvard gjorde så att jag sa att man skulle ha ett dark room med så här, liksom spegelglasskivor där man ser ut men inte in i boxen. Och en där man ser in men inte ut. Och det är typ den bästa idén. Alltså det är bara...
Ett terrarie darkroom liksom.
Nej, men det är bara till både till exhibitionister och typ... Alltså det är alltid kul att se folk utanför liksom, fast de ser inte en. Men sen är det jävligt kul att bara se sig själva också. Och att alla ser genom speglarna också från utsidan.
Mm.
Det är en sjukt bra idé liksom. Så kanske den kör man på i på den här lilla bordellen.
Två containrar, två olika preferenser. Det blir skitbra.
Ja, men fan, jag
14 december.
Mm, jag tror att det kan... Vad har du på gång? Du ska spela på ett... Hinner det här komma ut Det hinner komma ut.
Ja. Jag ska spela lördag kväll på Disorder Ravet.
Mm, för fan vad roligt. Det blir fett. Vilka ska spela med?
Jag skulle ju vilja ha hela line-upen.
DJ Speedway
ska spela. Fast jag tror att han spelar som Operation Playa. Hans house alias. Dog on Acid. Neat. Scudge! Kul! Mm. Nicole Dana. Operation Playa. Malin Edvardsen. Kul!
Fan vad roligt. Det där kommer bli helt, helt asfett.
Det blir skitfett.
Fan, då ska jag göra allt som står i min makt för att inte bli väglurad i någon jävla idiotisk crap den helgen. För det här låter ju som en skitfet.
Det blir askul.
Och den lokalen är ju jävligt, jag tycker fan om den.
Jag älskar den.
Jag har varit hög där med japaner för första gången som har funderat på att göra slut med hela sin familj på grund av att flytta in hos mig. Jag bara, fuck shit, alltså, det skulle ju vara ganska nice att gifta mig med två japaner. Men fan, det är stort ansvar. Alltså, de är duktiga som fan. De är riktigt tekniska och flitiga. Men fan, det här kommer bli...
Men är jag redo? Nästa gång borde vi snacka om knark igen. Så låt oss under de här kommande två veckorna försöka ta svamp. För det är ju någonting som vi inte har gjort på as länge.
Du har helt rätt. Fan, vi behöver ta lite psykedeliska grejer. Ja. Tappa in på den här jävla
hösten. Vi har totalt en knarkpodd, men vi pratar ju bara knull och Red Bull these days.
Ja, nej, men det blir mycket där.
Och det går inte, så kan vi inte ha det. Så
ja, att, men jag tror ändå,
inte bara.
Nej, okej, inte bara. Vi ska inte, okej, tillbaka till knarket.
Ja. Tillbaka till knarket.
Nej, men faktiskt, vår läxa tills nästa gång är väl att ta lite fucking svamp liksom.
Ja.
Ja. Det blir skitbra. Det gör man på. Det låter som en nästa har bott hos mig. Oh, jävlar, du håller på att kräkas rakt in i micken.
Du är så sugen på svamp så du bara kräks rakt ut.
Alltså. Jag har fan lite svamp här.
Så har du det?
Tobak, alltså.
Ja, just det, det var den där, just det.
Mm. Den smakar skitäckligt, men det funkar.
Vi försöker hitta svamp direkt.
Mm. Om någon hör det här så svamp, bror. Fan, vi kanske bara göra den nu. Liksom.
Ja. Skitbra. Nu är startskivan full där, så nu måste vi avsluta. Det här var avsnitt 13. Startskivan är full och vi är klara för idag. Och vi hörs om två veckor igen.
Puss och kram, alla puss och kram. Älskade poddlyssnare.
Hej då. Och då ska det tilläggas att han har varit i Thailand, men han har ändå aldrig köpt sex i Thailand.